Bostadsområdet i Lilla Söderhamn är avspärrat med polistejp. Intill den regnvåta lekplatsen, på gården mellan de vita tvåvåningshusen, står en skåpbil parkerad på gräsmattan. Polisens nationella bombtekniker förbereder sig för att gå in i en av lägenheterna. De bär gasmask och är klädda i gröna skyddskläder och plasthandskar. För i en av lägenheterna bor en familj som för några dagar sedan drabbades av något som påminde om allvarlig magsjuka. Mamman, pappan och den tvåårige sonen ligger fortfarande på sjukhus. Och deras fyraåriga dotter blev så dålig att hon dog. Först misstänks matförgiftning. Men snart ändrar polisen brottsrubriceringen.
Vi har ju omrubricerat det här ärendet från vållande till annans död till mord istället. Och anledningen till detta det är att vi misstänker att det är någon form av yttre påverkan som ligger bakom.
Vad är det egentligen som har hänt familjen? Det kommer att gå månader innan det kommer fram vad som har gjort dem i familjen sjuka. Men fortfarande återstår frågan. Varför? Från Dagens Nyheter. Det här är Spotlight. Idag om gåtan i Söderhamn. Förgiftningen som förbryllade experterna. Jag heter Emma Lokins.
Det är ett fall som väcker stort intresse och det är ett mysterium. Och många undrar vad det är som har hänt. Så jag åker till Söderhamn.
Viviana Kanoilas, du är krimreporter här på DN. Hur börjar den här historien för dig?
På sjukhuset i Hudiksvall träffar jag pappan. Han är ju där för sin frus skull som är inlagd. Och vi går till sjukhusets kyrka där han berättar för mig om vad som hade hänt.
Jag jobbade där till klockan ett.
Vad de hade gjort dagen innan, att de hade haft en vanlig fredagskväll och vad som hände en dag efter.
Ja, den här historien börjar fredagen den 13 oktober 2023 vid lunchtid. Föräldrarna i familjen det handlar om är på Dollar Store i Söderhamn, norr om Gävle. Mannen har precis slutat jobbet och de ska uträtta lite ärenden inför helgen.
Jag köpte kläder till henne i min precisa. Jag köpte fällstormekera. Jag bytte kläder också.
Paret ska handla mat och gå till en klädaffär för att byta storlek på kläder de har köpt till barnen. Sen köper de med sig 3 kebabpizzor och åker för att hämta barnen på förskolan. De åker hem till lägenheten som de bara hunnit bo i 10 dagar.
Familjen har nyligen flyttat in i bostadsområdet just för att de anser att det är ett mer barnvänligt område. Den har en innergård med en lekplats och så.
Det är 2 barn de har. En 4-årig dotter och en 2-årig son.
Familjen kommer hem och sätter sig för att käka pizzorna.
Min son han tycker inte om pizza. Han bara macka. Mm.
Men inte pojken. Han gillar inte pizza så han äter en macka istället. Sen är de bara hemma senare på kvällen och äter flickan och pojken falukorv med makaroner och föräldrarna äter köttfärssås med pasta. En helt vanlig fredagskväll för en småbarnsfamilj.
Kvällen flyter på. Det blir läggdags. Inget sticker ut. Först några timmar senare så börjar det som pappan kommer att beskrivas som den svarta dagen.
Min fru börjar kräkas. Inte min fru. var är min mobila? Min prinsessa.
Mamman och dottern börjar kräkas vid 5 på morgonen. Pappan försöker ta hand om dem, men de blir för dåliga. Så mammans bästa vän måste komma dit för att hjälpa till.
Almas är god vän till familjen. Hon är framförallt bästa vän med mamman. De har känt varandra länge och hjälps åt väldigt mycket. Hon är familjens bästa vän kan man säga.
Hon kan komma snälla vid sjuk. Så jag gick där. Mamma och den lilla tjejen på varandra hos honom. De hela tiden kräken.
När Almas kommer till lägenheten så försöker hon mata dottern. Men flickan säger att det känns som att hennes mage brinner.
Så jag ger vatten och lite apelsin. Så lite del apelsin men de kunde inte äta.
Till slut är mamman och dottern så sjuka att pappan ringer 1177. Sjuksköterskan i växeln säger att det är magsjuka och att de måste få i sig vätskeersättning och Alvedon. Men mamman och dottern kan inte behålla något. De kräks en gulgrön vätska och de slutar inte. Sent på eftermiddagen så börjar även pappan och sonen spy. Och samtidigt förvärras dotterns tillstånd. Pappan ringer 1177 igen.
När flickan blir kort andas. Det var väldigt tufft till henne.
Flickan blir sämre och sämre och får svårt att andas.
Det hade mycket frågor från 1177. Mm. Så jag sa stäng dem, ring 112.
Pappan vill ju ringa 1177 igen. Men då säger ju Almas, nej, nu får du ringa 112.
De hade också mycket frågor, men det var på slutet de skickade ambulansen.
När de kommer fram sticker ambulanspersonalen flickan i fingret för att mäta blodsockerhalten. Det ligger långt över det normala. Men trots det så gör de samma bedömning som 1177 tidigare gjort. Flickan är magsjuk och har smittat resten av familjen.
Så de lämnar lägenheten. Och flickan blir ju, hon blir ju sämre och sämre och hon andas ju ytligt hela tiden. Och till slut så säger Almas, nej men nu tar jag henne till hälsocentralen i Söderhamn. Och när hon kör dit så ser hon att det är ju stängt, det är ju lördag. Så hon bestämmer sig för att köra 5,5 mil till sjukhuset i Hudiksvall.
Och den här gången bedömer läkarna på sjukhuset att flickan är så dålig att hon genast behöver förflyttas. De förbereder en ambulanshelikopter som ska flyga henne till Nya Karolinska i Solna. Samtidigt försöker de få liv i den nu medvetslösa flickan. Men det är för sent. Hennes liv går inte att rädda. När läkarna i Hudiksvall får höra att resten av familjen har samma symptom som den avlidna dottern skickar de 3 ambulanser till familjens lägenhet. Mamman och sonen flygs till Nya Karolinska. De svävar mellan liv och död. Pappan flyttas till Akademiska sjukhuset i Uppsala. Men vad är det som har hänt? Vad familjen råkat ut för är ett mysterium.
Du har 86 missade samtal. Senaste samtalet togs emot...
Att missa typ 1000 kundsamtal, det är inte Telia. Att ha en molnbaserad växel som löser allt, det är Telia. Upptäck Smart Connect som gör ditt företagande enklare. Läs mer på telia.se/företag.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Vad det som ligger bakom det tillstånd, det vet vi i nuläget inte. Vi har inlett en förundersökning om vållande till annans död.
Efter några dagar kan pappan lämna sjukhuset i Uppsala.
Han har ju lämnat berättelse om vad han vet, och det är ju klart att den har ju viktigt och jag värde för den fortsatta utredningen.
För mamman och sonen är tillståndet dock fortfarande kritiskt. Mamman ligger i koma och vårdas i en hjärt-lungmaskin som sköter hennes andning och blodcirkulation. Och polisen letar brett efter svar på förgiftningsgåtan.
Den första teorin är att familjen har fått i sig någonting via maten. Att det är pizzan. Men det utesluts rätt snabbt eftersom pojken, han åt ju inte av pizzan.
Har ni någon aning om vad som kan ligga bakom det här?
Nej.
Svampförgiftning, är det någonting som kan vara rimligt i det här läget?
Bilden som patienterna uppvisade vid ankomsten till sjukhus har inte talat för att det skulle vara en svampförgiftning.
Frågorna kring vad som har hänt med familjen med de mystiska magsymptomen är många. Dagarna går och varken läkare eller polis kan förklara omständigheterna. Men under tiden mamman och sonen är kvar på intensiven så ändrar polisen plötsligt ärendet till en mordutredning.
Polisen utreder nu händelsen med de mystiska magsymptomen i Hudiksvall som misstänkt mord.
För polisen går ut med och säger att de tror att det är någon form av yttre påverkan som har lett till att familjen har insjuknat. Och då skickar polisen det nationella bombskyddet. Och där i lägenheten så undersöker man om det finns kemiska eller biologiska ämnen i lägenheten.
Nationella bombstyrkan är här. Hur kommer det sig?
Utifrån att vi inte vet vad för ämne vi ska hantera så måste vi lägga så att vi har en arbetsmiljö. Så att, och den profession inom vårt verk så är det ju nationella bombskyddet som har den.
Har det funnits någon risk för grannar?
Nej, vi ser det som en isolerad händelse.
Och senare så undersöker man även familjens bilar.
Vivi, du börjar nu ha regelbunden kontakt med åklagaren. Vad kan han säga om hur utredningen går?
Åklagare Christer Sammen säger att han är ju väldigt förtegen om detaljer om vad polisen letar. Men han säger ju att man letar efter spår. Efter spår som man kan analysera och se vad är det som har gjort så att familjen insjuknade.
Och för att lösa mysteriet börjar polisen leta efter liknande fall utomlands. De tar hjälp av utländska experter och samarbetar med Giftinformationscentralen och Rättsmedicinalverket. Giftexperterna testar om det kan vara förgiftning av arsenik, resin eller cyanid. Över 200 olika substanser testas. Men inget stämmer helt med symptomen. Och åklagaren, Christer Sammens, väntar också på svaret för att kunna komma vidare i sin mordutredning.
Är det någon i familjen som misstänks?
I det här läget har vi ingen anledning att göra det.
Finns det någon misstänkt?
Ja, i övrigt så vill jag nog inte kommentera det.
Jag får inga svar, utan jag får ju veta att Christer Sammen är väldigt frustrerad över att det tar så lång tid.
Det har ju hållits förhör med ett flertal inblandade personer. Det viktigaste nu är ju fastställa den dödsorsak som finns och vad som har orsakat hela den här händelsen.
Samtidigt så förstår han ju att det är svårt att hitta svar på någonting som verkar vara väldigt ovanligt. Det här är ju väldigt unikt.
Giftexperterna börjar jobba enligt uteslutningsmetoden. De tittar på sällsynta växter, kosttillskott och läkemedel. Sådana som inte är vanliga i Sverige.
I det här specifika fallet så vet vi ju inte vad det kan ha varit än så länge. Och då blir det gärna att man spekulerar ganska så vilt vad det skulle kunna vara.
Överläkaren Kai Knudsen vid Sahlgrenska sjukhuset är en av dem som är med och försöker lösa gåtan.
Just i det här fallet så måste man ju gå utanför den vanliga arsenalen av förekommande substanser, läkemedel, droger och gifter.
Hemma hos familjevännen Almas i Söderhamn leker den 2-årige pojken i soffan. Han har en tunn, mjuk slang i ena näsborren. Den går ner till magsäcken för att pojken ska kunna få i sig tillräckligt med näring.
Vi sitter i vardagsrummet medan pojken tittar på något barnprogram på tv.
Det har gått en månad sedan familjen insjuknade och Almas hjälper till att ta hand om pojken.
Medan pojken tittar på tv så berättar Alma om vad som hände den dagen då familjen insjuknade. Och under tiden hon berättar så frågar pojken ibland efter sin pappa som är på sjukhuset med mamman. Men då har hon ju flyttats från Nya Karolinska i Solna till sjukhuset i Hudiksvall. Så hennes läge är ju stabilt. Alltså hon blir bättre och bättre för varje dag.
Men det finns fortfarande inga svar på vad som hänt.
Det var efter att åklagaren beslutade att göra en till brottsplatsundersökning i lägenheten men också på familjens bilar. Som jag och fotograf Roger Turesson bestämmer oss för att åka. När vi kommer till Söderhamn så har polisens nationella bombskydd nyligen lämnat. Och de har även undersökt familjens bilar. Så att både bilarna och lägenheten är ju avspärrad.
Det är nu mitten på november.
Polisen vet ju fortfarande inte någonting egentligen.
Och föräldrarna förstår inte varför det tar så lång tid att ta reda på vad det är som har hänt. Almas kan inte heller förstå hur eller varför det här har drabbat familjen. Hon säger att det är overkligt att flickan är borta.
Så. Vi tänker på alla våra. Så. Mamma och lilla pojken och pappa. Så. Det är väldigt, väldigt svårt.
Pappan vill inte längre bo kvar i Söderhamn. Det är för många minnen.
Jag kan inte sova. Varför min dotter hon dog? Varför är hela familjen sjuk?
Hejsan, Christer. Det här är Viviana, reporter på DN.
I början av februari så ringer jag Christer Sammens. Jag har ju ringt honom nästan varje vecka för att liksom höra om han har fått svar. Och han brukar ofta säga nej, jag har inte fått något svar. Men den här gången när jag ringde så var han lite tyst. Lite tystare än vanligt och då anade jag, nej men nu har du fått svar.
Men John, de här fakturorna, har du koll på dem eller?
Att ha alla fakturor i en enda röra, det är inte Telia.
Oj, vad många.
Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelarna med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör. På telia.se/företag.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Ja, vi har fått svar på det, eller vet var jag.
Då sa han ja, men jag kommer inte säga om vad det är.
Jag kan inte säga någonting om vad svaret innehåller och vilka uppgifter som finns i detta svar.
Mm. Okej. Okay. Finns det misstanke om brott nu när du har fått svaret?
Ja, svaret i sig har väl inte förändrat utredningsläget annat än att, ja, självklart har vi ju fått ett avgörande svar som en bekräftelse på kanske vad och som har misstanken har funnits om tidigare. Ingen är för närvarande angiven som misstänkt i det här ärendet. Utan nu får vi ju nu då, så att säga. Vad svaret nu kommer att leda till, det återstår ju att se. Det går ju inte att ha någon avgörande bestämd uppfattning om det just nu.
Nu, nästan 4 månader efter att en familj förgiftades svårt i Söderhamn, har åklagare Christer Sammens fått svar på vad som orsakade förgiftningen. Det här rapporterar Dagens Nyheter.
Efter att jag hade pratat med Christer Sammens så ringde jag Almas för att höra om hon visste det här att åklagaren hade fått svar. Då sa hon nej, hon visste ingenting och familjen visste inte heller. Så det kom ju som en överraskning för dem med.
Utredningen har stått stilla i väntan på analyssvaren, men nu ska utredningen vara igång igen. Brottsrubriceringen är fortfarande mord, men än så länge är ingen misstänkt i ärendet.
En vecka senare kommer det ändå ut vad det är för ämne det handlar om.
Det var den giftiga gasen fosfin som används som bekämpningsmedel som förgiftade familjen i Söderhamn och som orsakade den 4-åriga dotterns död.
Fosfin. I rumstemperatur är ämnet en färglös gas. Enligt vissa med en svag doft av vitlök. Enligt andra rutten fisk.
Om vi pratar om fosfin generellt så kommer symptomen inom timmar efter exponeringen.
Erik Lindeman, läkare vid Giftinformationscentralen, är den som kommer på att man ska testa för fosfin.
Det kan börja med någonting som liknar en magsjuka.
Fosfin är ett bekämpningsmedel. Man använder det mot råttor och skadeinsekter. Till exempel i containrar med spannmål.
En av så att säga, de tilltalande aspekterna med det som bekämpningsmedel är att det försvinner av sig själv ur miljön. Så att om du till exempel använder det i en container, då kan du sätta igång den här fumigeringsprocessen när skeppet lämnar hamn. Men sen när det kommer fram till nästa hamn och du öppnar containern, då är det borta.
Fosfin är vanligast i Asien och Mellanöstern. Men förekommer faktiskt just nu i en utredning i Storbritannien. Där dog en 10-årig flicka 2021. Hon hade andats in fosfin, som polisen misstänker kom från en granne som ska ha använt ett bekämpningsmedel mot vägglöss. I Sverige behöver du ett personligt tillstånd för att få använda preparatet. Så när svaret i Söderhamnsfallet kommer blir också experterna förvånade.
Jag har jobbat med förgiftningsfall i över 40 år och har aldrig stött på ett sånt här fall tidigare.
Efter mer än 4 månader har familjen fått svar på vad det var som gjorde dem sjuka. Men frågan om varför, den återstår fortfarande. Familjens bruna ytterdörr i Söderhamn är fortfarande plomberad med en varningsskylt i gul och röd tejp. Utredningen kring hur och varför familjen fått i sig fosfin pågår fortfarande våren 2024. Brottsrubriceringen är fortfarande mord. Men man vet inte om det handlar om ett brott eller en olyckshändelse. Mängder av frågetecken återstår.
Familjen har ju återhämtat sig från den här förgiftningen och alla är hemma. De har ju flyttat, de bor ju inte kvar i Söderhamn längre.
Pappan säger att det finns för många mörka minnen.
Från den här svarta dagen. Jag har mycket minnen där. Om jag är tillbaka där, jag har mycket minnen.
När jag pratade med pappan så sa han ju att han inte ville bo kvar i Söderhamn på grund av alla minnena. Deras dotter är ju död.
Du har lyssnat på Spotlight med mig, Emma Lokins. Gäst i dagens avsnitt var Viviana Kanoilas, krimreporter på DN. Producent var Sabina Marmelakai. Vill du komma i kontakt med oss som gör podden? Maila till spotlight@dn.se. Ljudtekniker och slutmix, Patrik Miesenberger. Vignetten är komponerad av Patricio Samuelsson. Ljudklippen i avsnittet kom förutom från DN, från Sveriges Radio, SVT, TV4 och X-nytt. Ansvarig utgivare för Dagens Nyheter är Peter Wolodarski.